Kapitel 29. En gillrad fälla. I ett hörn låg spetthunden och vilade. Ninni blängde på den medan hon torkade svetten ur pannan och böjde ryggen för att utföra det arbete som den borde ha gjort. Det skulle inte ha förvånat mig om de ville ta in mig i rottinghjulet istället för att snurra på denna ljusförgätna vev. Ej så där, bränner de alla. Det var ett tecken på hennes upprördhet att hon använde sådant språk, ens i tanken, och ett annat att hon inte ens märkte det. Det var så varmt att det knappast skulle kännas någon skillnad om hon la sig på elden på den långa grå stenhärden. Hon tyckte helt bestämt att spetthunden flinade åt henne. Elaine skummade fettet från dropptråget under stekarna med en lång träslev medan Egwen öste köttet med en likadan slev. Runt omkring dem i det stora köket var middagsbestyren i full gång. Till och med noviserna hade blivit så vana vid att se antagna där att de knappt tittade åt de tre kvinnorna längre. Och kokerskorna gav knappast noviserna tid att stå och glo heller. Arbete befrämjade karaktären, det var vad Eisedena sa, och kokerskorna var måna om att bygga upp en så stark karaktär som möjligt hos noviserna. Hos de tre antagna också för den delen. Läras, köksmästarinnan, egentligen var hon överkokerska, men den andra benämningen hade använts så länge och av så många att den lika gärna kunde ha varit hennes riktiga titel, kom för att inspektera stekarna och de tre kvinnorna som svettades med dem. Hon var mer än bara kraftig, hade flera hakor och ett fläckfritt vitt förkläde som kunde ha räckt till tre novisklänningar. I handen bar hon en lång slev som en spira. Denna slev var inte till för att röra i några grytor utan för att dirigera de underlydande med och smälla till dem som inte utvecklade sin karaktär tillräckligt snabbt för att göra henne nöjd. Hon studerade stekarna, fnös nedlåtande och vände sitt bistra anlete mot de tre antagna. Ninni mötte Laras blick med uttryckslös min och fortsatte att vrida spettet. Den väldiga kvinnans ansiktsuttryck förändrades aldrig. Ninni hade försökt med att le, men det hade inte på något sätt påverkat Laras min. Att avbryta arbetet för att tala med henne helt hövligt hade varit en katastrof. Det var illa nog att bli trakasserad av Eisedena. Det fick hon stå ut med. Hur mycket det än sved och grämde henne om hon skulle kunna lära sig att använda sina färdigheter. Inte för att hon tyckte om sina krafter. Det var en sak att veta att Eisedjer inte var mörkvänner för att de brukade kraften. Någonting helt annat att veta att hon själv kunde göra det. Men om hon skulle kunna utkräva sin hämnd på Moraine måste hon lära sig. Hatet mot Moraine för det hon hade gjort med Egwen och de andra från Imons Wall, hur hon hade förstört deras liv och utnyttjat dem för sina Eisedjer-syften. Detta hat var nästan det enda som höll henne igång. Men att av Laras bli behandlad som en lat, inte allt för klipsk liten flicka. Att vara tvungen att niga och jäkta runt för denna kvinna som hon hemma i Imons Wall kunde ha satt på plats med några välvalda ord. Det gjorde henne nästan lika rasande som tanken på Moraine. Kanske om jag inte ser på henne. Nej. Ljuset bränner mig om jag sänker blicken inför denna kossa. Laras fnös igen, högre denna gång, och gick därifrån. Hon vaggade fram över golvets nysvabbade grå stenplattor. Elaine blängde efter henne, fortfarande böjd över sin slev och sitt tråg. Om den där kvinnan slår mig en enda gång till ska jag låta Gareth Byrne arrestera henne och... Tyst, viskade Egwene. Hela tiden fortsatte hon ösa och tittade inte på Elaine. Hon har öron som en... Laras vände sig om hon verkligen hade hört dem. Hennes min blev ännu mörkare och hon öppnade munnen på vid gavel. Men innan hon hann få fram ett ljud svepte den ämelintronande in i köket som en stormvind. Till och med den randiga stålan som låg över hennes axlar tycktes spraka av återhållen vrede. För en gångs skull syntes Lin inte till någonstans. Äntligen, tänkte Ninni bistert, och inte en minut för tidigt. Men den ärmelintronande såg överhuvudtaget inte åt deras håll. Hon sa inte ett ord, men drog med fingrarna över en vitskrubbad bordsyta, tittade på dem och gjorde en äcklad grimas, som om de varit fulla av smuts. Genast var Laras vid hennes sida, idel leenden. Men under den ärmelintronandes blick svalde hon dem och teg. Den ärmelintronande vandrade runt i köket. Hon stirrade på kvinnorna som stod och skar upp havrebröd, blängde på dem som skalade grönsaker, tittade föraktfullt ned i soppkittlarna och sedan på kvinnorna som skötte dem. Plötsligt blev de fullt upptagna av att studera ytan på soppan. Flickorna som bar ut fat och skålar till matsalen satt av i språngmarsch vid åsynen av hennes rynkade ögonbryn. Hennes bistra blick fick noviserna att pila iväg likt möss som har fått syn på en katt. När hon hade kommit halvvägs på sin rundvandring arbetade varenda kvinna dubbelt så fort som innan hon kom in. När hon var färdig var det bara Laras som ens vågade snegla åt henne. Den ärmelintronande stannade framför stekspettet med händerna knutna mot höfterna och tittade på Laras. Hon bara tittade, uttryckslöst, med kalla, hårda blå ögon. Den storväxta kvinnan svalde och alla hakorna dallrade när hon slätade till förklädet. Den ärmelintronande blinkade inte ens. Laras sänkte blicken och vägde tungt en på ena foten, en på den andra. Om ni vill ursäkta mig, moder, sa hon med svag röst. Efter någonting som kunde ha varit menat som en nigning rusade hon iväg, så skärrad att hon sällade sig till kvinnorna vid en av soppgrytorna och började röra om med sin egen slev. Ninni log, men höll ansiktet nedvänt för att det inte skulle synas. Liksom hon fortsatte också Egwen och Elaine att arbeta, men de sneglade ideligen mot en ärmelintronande som stod mindre än två steg bort med ryggen till. Den ärmelintronande lät blicken vandra över köket. Om de låter sig kursas så här lätt, muttrade hon tyst, så kanske de verkligen har någonting att skämmas för. Lätt kursade, jo det vill jag lova, tänkte Ninni. Ynkliga varelser. Hon tittade ju bara på dem. Just då tittade den ärmelintronande över axeln och fångade hennes blick för ett ögonblick. Ninni kom på sig med att veva snabbare. Hon intalade sig att det bara var för att hon måste låtsas vara lika kursad som de andra. Den ärmelintronandes blick föll på Elaine och plötsligt sa hon, så högt att det nästan skallrade i kopparkärlen som hängde på väggarna. Det finns en del ord som jag inte tolererar ur en ung kvinnas mun. Elaine av Trackans hus. Om du släpper in dem ska jag se till att de blir utskrubbade igen. Alla i hela köket hoppade högt. Elaine såg förvirrad ut och en harmsen min kom över Egwens ansikte. Ninni skakade på huvudet med små och snabba rörelser. Nej flicka, var tyst. Förstår du inte vad hon håller på med? Men Egwen öppnade munnen och sa respektfullt men bestämt: Moder, hon har inte... Tystnad! Den ärmelintronandes rytande fick köket att genomföras av ännu en skälvning. Laras, kan ni ordna fram någonting som lär två flickor att tala när de ska och inte säga sådant de inte borde säga? Klarar ni det, köksmästarinnan? Laras kom vaggande, snabbare än Ninni någonsin hade sett henne röra sig tidigare, pilade fram till Egwen och Elaine och tog dem i varsitt öra. Hela tiden sa hon, ja moder, genast moder, som ni befaller moder. Hon skyndade hastigt ut ur köket med de två kvinnorna som om hon var ivrig att komma undan den ärmelintronandes blick. Nu stod den ärmelintronande så nära att Ninni skulle ha kunnat sträcka ut handen och röra vid henne. men hon var fortfarande vänd ut mot köket. En ung kokerska som just vände sig om med en bunke i händerna råkade fånga den ärmelintronandes blick, gav ifrån sig ett högt pip och störtade iväg över golvet. Det var inte meningen att Egwen skulle bli inblandad i det där. Den ärmelintronande rörde knappt på läpparna. Det såg ut som om hon bara muttrade för sig själv, och att döma av hennes ansiktsuttryck sa hon ingenting som någon i köket ville behöva höra. Ninni kunde nätt och jämnt urskilja hennes ord. Men det kanske lär henne att börja tänka innan hon talar. Ninni fortsatte att vrida spettet och titta ned i golvet. Hon försökte se ut som om hon också talade tyst för sig själv, om någon skulle titta åt hennes håll. Jag trodde att ni skulle hålla oss under uppsikt, moder, så att vi kunde rapportera våra framsteg. Om jag kom för att glo på er var eviga dag skulle vissa personer fatta misstankar, dotter. Den ärmelintronande fortsatte att bevaka köket. De flesta av kvinnorna verkade undvika att ens titta åt hennes håll för att inte riskera att ådra sig hennes vrede. Jag hade tänkt låta hämta er till mitt arbetsrum efter middagen för att banna er för att ni inte har valt studier. Det var vad jag antydde för Lin. Men det har kommit fram saker som inte kan vänta. Shariam har hittat ännu en grå man. En kvinna. Död som förra veckans fisk och utan ett märke på kroppen. Någon hade lagt henne mitt i Shariams säng, som om hon låg där och vilade. Inte särskilt trevligt för Shariam. Ninive stelnade och spettet stod still ett ögonblick innan hon återfick sinnesnärvaro nog att vrida det. Shariam hade möjlighet att se listorna som Varin gav Egwen. Elida också. Jag anklagar ingen, men de hade tillfälle att göra det. Och Egwen sa att Alana uppförde sig underligt också. Så det berättade hon. Alana kommer från Arafel. De har märkliga uppfattningar om heder och skuld i Arafel. Hon avfärdade det hela med en axelryckning men sa ändå, jag kan väl hålla ett öga på henne. Har ni fått reda på någonting av värde ännu, barn? En del, muttrade Ninni bistert. Varför inte hålla ett öga på Shariam? Hon kanske inte bara hittade den där grå mannen. Den ärmelintronande skulle kunna bevaka Elida också för den delen. Så Alana gick verkligen och... Jag förstår inte varför ni litar på Elsie Greenwell, men ert meddelande var till stor hjälp. Ninni redogjorde snabbt och kortfattat för vad de hade hittat i förrådsrummet under biblioteket och vilka slutsatser de hade kommit fram till. Men hon la fram det så att det verkade som om bara hon och Egwen hade gått dit. Hon sa ingenting om Egwens dröm, eller vad det nu hade varit. Egwen insisterade på att det hade varit verkligt, om Tel Aaron Reard. Inte heller nämnde hon Tyr and Greelin som Varin hade gett till Egwen. Hon kunde inte förmå sig att helt och hållet lita på kvinnan med den randiga stålan. Eller någon kvinna som hade rätt att bära sjalen för den delen. Och det kändes bäst att ha några hemligheter i reserv. När hon var färdig stod den ärmelintronande tyst så länge att Ninni började tro att hon inte hade hört. Hon skulle just börja upprepa vad hon sagt med lite högre röst när den ärmelintronande slutligen tog till orda. Hon rörde fortfarande knappt på läpparna. Jag har inte skickat något meddelande, dotter. Allt som Leandrin och de andra lämnade kvar blev grundligt genomsökt och brändes efter att ingenting hittats där. Ingen skulle använda någonting som har tillhört någon i svarta Aja. Vad beträffar Elsie Greenwell? Jag minns flickan. Hon skulle ha kunnat lära sig om hon hade gått in för det. Men hon ville bara stå vid väktarnas övningsgård och kurtisera männen. Elsie Greenwell blev satt på ett handelsskepp och hemskickad till sin mor för 10 dagar sedan. Ninni försökte svälja klumpen som hade bildats i hennes hals. vad den ärmelintronande berättat fick henne att tänka på elaka barn som retades med sina mindre kamrater. Översittarna var alltid så föraktfulla, alltid så säkra att de yngre var för dumma för att förstå, att de inte ens brydde sig om att försöka dölja sina lister. Att svarta Aja betraktade henne på samma sätt fick hennes blod att koka, och att de var i stånd till att lägga ut en sådan snara fick hennes mage att kännas som om den var full med is. Ljus, om Else har blivit ivägskickad. Vem jag än talar med kan i själva verket vara Leandrin eller någon av de andra. Ljus. Spettet stod stilla. Hon skyndade sig att börja vrida det igen, men det verkade inte som om någon hade märkt någonting. Allihop undvek fortfarande att titta på den ärmelintronande efter bästa förmåga. Och vad tänker ni göra åt denna så uppenbara fälla, sa den ärmelintronande med låg röst. Hon hade fortfarande blicken vänd ut mot köket, bort från Ninive. Tänker ni låta er fångas den här gången också? Ninive blev röd i ansiktet. Den här gången vet jag att det är en fälla, moder. Och bästa sättet att fånga den som har gillrat en fälla är att utlösa den och vänta på honom eller henne. Det lät inte lika övertygande som när hon hade sagt det till Egwene och Elaine. Inte efter vad den ärmelintronande just hade berättat, men hon menade det fortfarande. Kanske det, barn. Kanske är det rätt sätt att hitta dem. Om ni inte är fast i deras nät när de kommer. Hon suckade uppgivet. Jag ska se till att det finns guld i ditt rum inför resan och ordna rykten om att jag har skickat iväg er till en gård för att hacka kol. Följer Elaine med er? Ninive glömde sig så mycket att hon stirrade öppet på den ärmelintronande men drog snabbt tillbaka blicken till sina händer. Hennes knogar var vita runt spettveven. Din intrigerande gamla. Varför allt detta hyckleri om ni visste hela tiden? Era sluga ränker har fått oss att våndas nästan lika mycket som tanken på svarta Aja. Varför? Den ärmelintronandes ansikte hade stelnat till, tillräckligt för att få Ninive att med mer respektfull ton tillägga: om jag får fråga, moder. Den ärmelintronande fnös. Att få in Morgase på rätt spår igen, med eller mot hennes vilja, blir svårt nog utan att hon tror att jag har skickat hennes dotter till sjöss i en läckande jolle. På det här sättet kan jag säga rakt ut att det inte var mitt verk. Må så vara att det blir lite svårt för Elaine när hon så småningom blir tvungen att stå till svars inför sin mor. Men nu har jag 3 spårhundar istället för 2. Jag sa ju att jag skulle ha 100 om jag bara kunde. Hon rättade till stålan över axlarna. Det här har pågått länge nog. Om jag står kvar så här nära dig lägger kanske någon märke till det. Har du någonting annat att berätta för mig? Eller att fråga? Fatta dig kort, dotter. Vad är Calendar, moder? Frågade Ninive. Den här gången var det den ärmelintronandes tur att tappa fattningen. Hon hann halvt vända sig mot Ninive innan hon snabbt snodde tillbaka. Vi kan inte tillåta att de får det. Hennes viskning var nätt och jämnt hörbar, som om den egentligen bara var menad för henne själv. Det finns ingen möjlighet för dem att ta det, men hon drog djupt efter andan och rösten blev tillräckligt tydlig för Ninive skulle höra hennes ord utan svårighet, även om någon som stod 2 steg längre bort inte skulle det. I tornet är det inte mer än ett dussin kvinnor som vet vad Calendar är för någonting. Och utanför finns det kanske lika många till. Tears storfurstar vet, men de talar aldrig om det, utom när en ny storfurste får veta det vid sin invigning. Svärdet som icke kan vidröras är en Shaangreel-flicka. Endast 2 som är starkare har någonsin skapats. Och ljuset vare tack användes ingen av dem. Med Calendar i dina händer skulle du kunna jämna en stad med marken med ett enda slag, barn. Om ni dör för att hålla det ur svarta Ayas händer, du och Egwene och Elaine, alla tre, så har ni tjänat hela världen, och det till ett lågt pris. Hur skulle de kunna ta det? Frågade Ninive. Jag trodde att bara draken återfödd kunde vidröra Kalander. Den ärmelintronande gav henne en snedblick, så vass att den borde ha kunnat skära upp stekarna på spettet. De kan vara ute efter någonting annat, sa hon efter en kort stund. De stal Tyr and Greel här. Det finns nästan lika många Tyr and Greel i Tyrs klippa som i tornet. Jag trodde att storfurstarna avskydde allting som har med kraften att göra, viskade Ninive klentroget. Åh, nog gör de det, barn. Avskyr och fruktar. När det visar sig att en tyrensk flicka kan leda kraften blir hon föst ombord på ett skepp till Tarvalon så fort att hon knappt hinner ta farväl av mor och far. Den ärmelintronandes ord var fulla av bittra minnen. Och likväl har de en av de märkligaste brännpunkter för kraften som världen någonsin skådat i sin kära klippa. Min tro är att det är därför som de har samlat så många Tyr and Greel och allt annat som har med kraften att göra genom åren. Som om det skulle kunna försvaga det ting som de inte kan göra sig av med. Det ting som varje gång de träder in i klipphjärtat påminner dem om deras egen undergång. Borgen som 100 härar krossats mot kommer att falla. Som ett tecken på att draken är återfödd. Och inte ens det enda tecknet. Bara ett av många. Vad det måste gräma deras stolta sinnen. Deras fall blir inte ens ensamt som tecken på världens förändring. Och inte heller kan de ignorera det genom att undvika klipphjärtat. Det är där som landsfurstarna upphöjs till storfurstar. Och det är där som de måste utföra den ceremoni som de kallar för svärdsvakten 4 gånger varje år. För att ge sken av att de skyddar hela världen mot draken genom att bevaka Kalander. Det måste gnaga deras själar som ett stim silvergäddor. Och det är inte mer än vad de förtjänar. Hon ruskade på sig, som om hon plötsligt insåg att hon hade sagt betydligt mer än hon hade tänkt. Var det allt, barn? Ja, moder, sa Ninive. Ljus. Till sist är det alltid Rand det handlar om. Alltid draken återfödd. Det var fortfarande svårt att tänka på honom så. Det var allt. Den ärmelintronande rättade till stålan igen och tittade med bekymrad min ut över den frenetiska aktiviteten i köket. Nu måste jag ställa det här till rätta igen. Jag var tvungen att tala med dig utan dröjsmål. Men Laras är en bra kvinna och hon har god hand om köket och visthusen. Ninive fnös. Vänd mot spettveven, muttrade hon. Laras är en sur gammal fettklump och alldeles för glad i att använda den där sleven som hon går och bär på. Hon trodde inte att hennes ord hade hörts, men den ärmelintronande lät höra ett tyst, syrligt skratt. Du är då en riktig människokännare, barn. Du måste ha gjort ett gott verk som klok fru hemma i byn. Det var Laras som gick till Sheriam och krävde att få veta hur länge ni tre skulle behöva hålla på med de smutsigaste och tyngsta sysslorna utan att få lättare uppgifter som omväxling ibland. Hon tänkte inte vara med om att bryta ner någon kvinnas hälsa eller vilja, sa hon, vad jag än hade att säga om saken. En riktig människokännare, minns han. Just då syntes Laras i dörröppningen in till köket. Hon verkade tveka inför att komma in, fast det var hennes egna domäner. Den ärmelintronande gick henne till mötes. Istället för hårda blickar och bistra miner spelade nu ett leende på den ärmelintronandes läppar. Det ser alldeles utmärkt ut, Laras. Den ärmelintronande talade tillräckligt högt för att alla i köket skulle höra. Jag har inte sett någonting att klaga på. Allting är som sig bör. Ni har heder av ert arbete här. Jag tror att jag ska göra köksmästarinna till en formell titel. Den kraftiga kvinnans oroliga min förbyttes först i bestörtning och sedan i strålande glädje. När den ärmelintronande återskred ut från köket lyste ett stort leende på Laras läppar. Men när hon vände blicken från den ärmelintronandes rygg till sina underlydande blev hon bister igen. Hela köket kom i rörelse som genom ett trollslag. Laras svepte med blicken över rummet och när den nådde Ninniv stannade den där. Ninniv hade åter börjat vrida spettet och försökte se på att le mot den storvuxna kvinnan. Laras min blev bara mörkare och hon började daska lätt med sleven mot låret. Uppenbarligen glömska av att hon för en gång skull hade använt den till dess ursprungliga syfte. Den lämnade efter sig stora soppfläckar på det vita förklädet. Jag ska le mot henne om jag så dör på kuppen, tänkte Ninniv. Men hon fick bita samman tänderna för att klara det. Egwen och Elaine kom tillbaka. De grinade illa och gned sig om munnarna med sina ärmar. Efter en blick från Laras störtade de bort i spettet och återtog sina sysslor. Tvål smakar fasansfullt, muttrade Elaine med grumlig röst. Egwen darrade när hon öste stekarna med spad från dropptråget. Ninniv, om den ämlintronande sa att vi ska stanna här, skriker jag. Då rymmer jag kanske på riktigt. Vi ger oss av när vi är färdiga med disken, sa Ninniv. Så snart vi har hämtat våra saker. Hon önskade att hon kunnat dela den iver som lyste i deras ögon. Ljuset give att vi inte kliver i en fälla som vi inte kan komma ur.